Hej och välkomna till avsnitt 1161 av amerikanska nyhetsanalyser med mig, Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska uppdatera nu och ja, vad hände sen senast?
Det pågår ju mycket i New York City nu. Bill de Blasio, han har ju varit en total tragedi. Han är ju den värsta vänsterliberal, ska jag väl påstå, men den sämsta borgmästaren i mannaminne, kan jag tänka mig, hela USA. Health Commissioner, vilket är då delstatens New York, vad ska man säga, minister för hälsa, jag vet inte vad det är på svenska, men i alla fall, hon har sagt upp sig nu, och jag har sett henne på tv ganska mycket. Hon var på tv väldigt mycket när de Blasio och Andrew Cuomo gjorde sina uppdateringar för New York, men hon har sagt upp sig nu och sa rakt ut att de Blasio har varit en katastrof, att han har inte överhuvudtaget använt sig av, vad ska man säga, hälsoexperterna i New York City för att tackla coronaviruset. Och då återkommer vi till det här som vi pratar om, att de Blasio har varit en katastrof för precis allt. Och nu visar det sig att det är samma sak med corona. Vi pratade om det förut, va? Att han tog det inte på allvar. Han sa ju att Trump är rasist som vill stoppa flyg från Kina. Och istället så uppmanade ju då de Blasio människor i New York att samlas i stora grupper för att visa sig vara antirasister. Men i alla fall, nu har ju då den högsta hälsoministern då i hela delstaten New York satt upp sig och rakt ut säger att det här de Blasio är en katastrof. Och för att lägga till en sak, det finns en demokratisk delstatspolitiker som sitter i delstatens representanthus. Minns inte exakt vad han heter, men jag får kolla upp det här snabbt. Men i alla fall, han sa också nu att de Blasio är den sämsta borgmästaren i USAs historia.
Ja.
Och han är demokrat som arbetar som demokratisk politiker i delstaten New York.
Just det. Intressant. Jag kan också säga att vi har ju pratat om kaoset på västkusten också ganska mycket. Och i Seattle då så har vi ju, ja, det som vi pratade om, borgmästaren Jenny Durkan. Hon var ju väldigt så här positiv till Black Lives Matter och här tidigare. Och sen har vi pratat om polischefen Carmen Best, en kvinna som är svart och som har fått, hon fick sitt hus, sitt hem, ockuperat av de här Black Lives Matter-demonstranterna. Och hon fick hjälp av grannarna att köra bort dem. Och hon, ja, hon skrev ett brev sen och vädjade till politikerna i staden att ta itu med det här. Men det har de inte gjort, utan de har till och med gjort tvärtom. Nu har man föreslagit att halvera polisens budget resten av det här året. Och det här är någonting som både hon, polischef då, Carmen Best, och borgmästare Jenny Durkan nu är helt emot. Alltså det här är inte bra, men politikerna där verkar ändå liksom vilja skära ner, alltså, polisen med hälften i den där staden som är så härjad av ligister.
Ja, och det bevisar ju då att politikerna själva är ju legister själva, va? Det är liksom som att det finns inget annat sätt att förklara brott. Så jag såg att antalet dödsskjutningar i Portland, Oregon till exempel, för att prata om Portland, för de har ju ännu större problem än Seattle. Men det är precis samma skrot och korn som är de där två städerna, fullständigt galna extremister. Så Portland hade de har flest dödsskjutningar på 30 år nu under månaden juli. Så de har ju slagit rekord i dödsskjutningar och så vidare, va. Och jag såg att i Portland nu så till och med borgmästaren börjar säga nu att det här har gått för långt. Och tydligen så i Portland då så angreps då polishus alldeles bara för ett par dagar sedan. Bokstavligen attackerades med våld. Med poliser i polishuset där de försökte mörda poliserna. Bokstavligen, vänsterextremister mördar poliser i polishuset. Och det drog tydligen till och med vänsterextrema Portland, borgmästaren drog en gräns och sa att det här är inte acceptabelt, det här har gått för långt nu. Så det verkar som att vissa börjar se nu att det har till och med gått, vissa vänsterextremister börjar inse att det har gått en gräns för det här nu, att liksom gränsen är nådd. Men å andra sidan, de som inte fortfarande ser det, de är själva delaktiga i det här våldet, de är själva medskyldiga till precis allting.
Ja, precis. Ja, du kan fortsätta på din lista nu om du har något mer där.
Ja, jag såg att Ohios guvernör har coronavirus. Han är republikansk guvernör, så han har coronavirus. Så att viruset i USA nu sprids lite kors och tvärs och huller om buller nu, och det har gått upp i de flesta delstaterna. Vermont är nog den enda delstaten i hela landet faktiskt som det bor, som faktiskt verkligen, verkligen väldigt har gjort ett bra jobb. Och det här är intressant, jag såg en opinionsundersökning. Vi har ju en, Vermont är en extremt vänsterliberal, demokratisk delstat, men det är en republikansk guvernör som har 83% approval rating i en vänsterliberal delstat, hur han har hanterat coronaviruset. Så att guvernören som är republikan får oerhört höga betyg av demokrater här i delstaten. Och det är väldigt, väldigt viktigt, därför att han, guvernörsvalet är ju om då i november med här. Och guvernören är ju liksom, den republikanska guvernören är ända liksom, vad ska man säga, räddningen från att demokraterna i Vermont ska fullständigt ta över och köra över allt och göra allt det här till en socialistisk delstat, va. Så att han får så högt, att han får så högt opinionsundersökning och så högt, vad ska man säga, approval rating är extremt viktigt. Därför att det här är högaktuellt, det är den, det är liksom nummer ett fråga, det här och ekonomin är de två största frågorna, va. Och att han får ett högt approval rating, det gör att människor, även om man är demokrat, kan tendera att rösta på en republikansk guvernör. Därför att man säger att han har gjort det här med, jag ogillar hans ekonomiska policies, men han har hanterat coronaviruset så bra. Och att byta guvernör mitt i det här problemet, va, det vore vansinne. Det är liksom det, så jag tror att sannolikheten och chansen ökar dramatiskt nu baserat på den här siffran att vår republikanska guvernör ska vinna valet igen.
Och bara att man kan tänka så som demokrat visar att det inte alls är lika polariserat i de här små delstaterna ute i landet som det är liksom, ja, på federal nivå i Washington DC.
Nej, precis. Och det är ju intressant. Och Vermont är ju en extrem vänsterliberal delstat som är demokratisk. Demokraterna har ju supermajority i både senaten i delstaten och i representanthuset här i delstaten. Men ändå röstar folk fram. Demokraterna hjälper till att rösta fram en republikansk guvernör. Men det finns faktiskt en anda här i Vermont där jag bor där man gillar ett split government. Man gillar att ha republikaner som styr något och demokrater som styr något annat. Man förstår att den balansen kan vara ganska viktig. Därför att annars kan det liksom spåra ur totalt. Det finns en förståelse för det som tyvärr inte liksom finns i som du nämnde, det är inte alls lika polariserat. Även om, vad ska man säga, polariseringen här är på nationell nivå. Så när man hör människor här i Vermont gapa och skrika så handlar det om nationell politik. Men det är absolut inte lika polariserat vad gäller lokalpolitiken eller delstatspolitiken. Här istället vill man ha att det ska vara lite demokrat och republikant. Det ska finnas en balans i det hela. Så att det är en skillnad på hur man tänker nationellt och man tänker delstatligt och lokalt.
Väldigt intressant. Ja, fortsätt.
Ja, jag såg att FBI har nu öppnat över 300 domestic, det är nationella terrorutredningar i samband med de här upploppen då, som Black Lives Matter och vänster ligger bakom. Så FBI har börjat tydligen kategorisera många av de här upploppen som potentiell terrorism helt enkelt, med andra ord. Och framförallt när de börjar kasta brandbomber och bomber på polishus och federala byggnader och så vidare, va. Så min gissning är, och min förståelse är, att många av de här som begår upploppen. Jag läste, det var ett par dagar sedan jag läste att det var någon advokat, en advokat då, som är aktivist, som gav sig ut på gatan för några veckor sedan och deltog i upploppen och slängde någon molotovcocktail mot polisen. Hon är i alla fall anhållen nu och riskerar 25 år i fängelse, va. Så att man tycker att en advokat borde ha bättre förståelse för lag och ordning lite grann, kan man ju tänka sig. Men i alla fall, de folk som är ute på gator och torg tänker inte att om 3-4 månader så kanske jag hamnar i ett åtal där en Trump-tillsatt federal domare, för det är ofta det här är federala brott vi pratar om, det är inga dels det här federala brott, speciellt om man attackerar federala byggnader, då är det ett federalt brott. Och då kan man vara en Trump-domare, då kanske jag hamnar i fängelse resten av livet, eller 25 år framåt, därför att jag kan bli nitad för terrorism. Och det är så inte folk tänker. Vi kommer att se allt fler människor nu de närmsta veckorna, månaderna. Den ena efter den andra kommer att hamna i fängelse under en väldigt lång tid, för, om inte för terrorism, men absolut för federala grova brott, 10, 15, 20 år.
Man kan ju i vissa fall kanske tycka att det är synd om dem, alltså om det är bara några så här klantiga ungdomar. Men alltså det måste ju statueras exempel också så folk fattar att så här kan man inte bete sig. Jag menar, jag läste, jag vet inte vilken delstat det var, men det var två unga kvinnor som hade kastat in en brandbomb i en polisbil som brann, och nu riskerar de 35 års fängelse för det. Och de här två jobbade som, jag tror de var jurister eller advokater till och med. Men de hade,
ja, det var det du pratade om.
Ja, det var det du menar nu. Ja. Okay.
Det var precis, okej. Okay.
Okay. Ja, det var det du menar. Okej, okay, just det.
Ja, visst.
Nej, det förstod inte.
Men du sa,
okay.
Unga män, man måste ju också dra en gräns, unga män. Människor. Är du 18 eller över, du är ju vuxen, va? Så då får du bli straffad som en vuxen. Och dessutom, okej, om du är 17, då får du inte 35 års fängelse, så du kanske åker in på 2-3 år, då blir det kortare straff. Men om du är 18-19 år, det kommer ju en tidpunkt vid ålder. Och 18 år är ju liksom den åldern, verkar det som juridiskt sett, va? När du måste bli ansvarig för ditt beteende. Man kan inte säga att du är ung, du är bara 20 år. Det var du som kastade en molotov cocktail mot polisen. Nu får du ta ditt straff. Du kunde ha faktiskt tänkt det för och inte kastat den där. Mm. Så enkelt är det ju bara.
Ja, så är det. Så är det.
Och jag tänkte också nämna i Detroit. Detroit har ju faktiskt, Detroit är en ganska... Det är en ganska våldsam stad har varit då. Men de har inte haft några större problem med de här upploppen och så vidare. Det är en demokratiskt styrd stad, Detroit. Så då tycker man att det kunde ha varit, det kunde ha gått åt fullständigt skogen. Alltså. Men Detroits borgmästare har gett väldigt, väldigt mycket stöd till polisen. Och polisen har förklarat just att anledningen att Detroit inte har haft samma problem som många andra städer är för att polisen har helt enkelt inte böjt sig och vikit sig. De har haft stöd från lokalpolitikerna att ta tag i problemen, anhålla människor och att helt enkelt sätta hårt mot hårt. Så när vi ser att det finns en stad som har kanske verkar vara hyfsat vettiga demokratiska politiker, då slipper man alla dessa problem. Och i alla fall de största problemen slipper man ju då. Därför att de begriper att vi måste sätta hårt mot hårt. Anledningen till, jag har sett det här, det var någonting jag tror vi pratade om det i en podd för några månader sedan, det är att människorna, Detroit är inte stor än en svart, jag tror majoriteten av folk i Detroit är svarta, och den gruppen svarta hade gått tillsammans som större grupp alltså, och satt press på politikerna och sagt att vi vill inte ha de här upploppen helt enkelt. De svarta afroamerikanerna i Detroit pressade på politikerna och sa att vi vill inte ha det som sker i Portland, det som sker i Seattle, det som sker i New York med dessa upplopp kring Black Lives Matter och allting, vi vill inte ha det här i Detroit, se till att stoppa det. Så att den svarta gruppen, och det här är egentligen så vansinnigt, när svarta går tillsammans som grupp och säger att stoppa våldet, då verkar det som att våldet kan stoppas. Men om vita går tillsammans och säger stoppa våldet, då bryr man sig inte om det längre. Det är det här, allt handlar om hudfärg igen.
Ja, för demokraterna, för de vita demokraterna.
För demokraterna, ja.
Och det får mig till nästa sak då, och det är att det var en del politiker och även andra som tyckte att nu är det coronavirus och det finns risk att det sprids i fängelse, så därför måste vi släppa fri massa fångar. Och jag har nu läst en artikel om en man i Virginia som heter Ibrahim Bouzaki. Han fälldes för våldtäkt, eller han satt fängslad för våldtäkt, yep, som hade begåtts i oktober, där han våldtog en kvinna då från Virginia, och en domare släppte honom fri den 9 april, och trots att åklagarna då menade att det här är dumt, gör inte det, men han varit frisläppt då på grund av coronaviruset och hotet från att han skulle kunna bli smittad. Och slutet av juli, den 29 juli, så mördade han den här kvinnan då som hade anmält honom för våldtäkt. Så att hon är död för att han varit frisläppt.
Ja, och det här visar ju att man är mer oroad över våldsbrottslingars att de inte ska få corona än människor på gator och torg som är offren till att börja med.
Ja.
Och Virginia är ju vänster, det är ju demokrater. Så det här visar ju igen, det är ju demokraterna. De bryr sig inte om vanliga människor, de bryr sig om våld. Det är samma som i Sverige, va? Jag såg det var någon polis som skrev en artikel i Expressen, vad det nu var, som pratade om det här mordet på den här flickan då, som ut och rastade sin hund vid självmacken eller vad det nu var. Han skrev en artikel där det står om vi alla är skyldiga, vi är skyldiga, och mördaren är ett offer i det hela. Det är som att herregud, det här är fullständigt vansinnigt alltså. Och det är precis samma, så det är så demokrater och vänsterliberaler fungerar just nu. Vanliga människor, det är vi som är förövarna, och våldtäktsmän och mördare, det är de som är offren.
Ja, precis. Ja, fler nyheter.
Ja, jag vill prata om en undersökning för att jag nämnde häromdagen att det var 40% av amerikaner som säger att de är obekväma och ventilerar sina politiska åsikter. Jag såg en ny undersökning av en annan organisation som säger att 62% av amerikaner säger att de inte är bekväma att dela sina åsikter. Som andra ord, mer än den stora majoriteten av amerikaner känner sig inte längre bekväma att dela sina åsikter. Och jag tror det här är två saker. En är ju att jag törs påstå att den stora majoriteten av Trump-väljare inte vågar dela sina åsikter. Väldigt få vågar göra det helt enkelt. Så är det bara. Punkt. Slut. Man riskerar liv och läm och hem och hus och familj, och man blir socialt mördad när man gör det, va? Och jag tror också att det är många demokrater som är rädda för, normala, moderata demokrater som är rädda för att dela sina åsikter, som tycker att jag vill inte rösta på republikanerna för jag är demokrat, men samtidigt det jag ser om det demokratiska partiet, det här vänsterextremisterna som tar över, är fullständigt vansinnigt också. De tror jag inte heller vågar dela de åsikterna, därför att då blir de attackerade. Vi vet ju det nu att de här cancel culture, om du inte håller med om allt det här öppet som pågår, ja då blir du, det spelar ingen roll om du är demokrat, du blir socialt mördad i vilket fall.
Ja, precis. Vi pratade om Ellen DeGeneres i förra avsnittet. Ja, men hon är ändå både känd och rik liksom. Så att, är man fattig och inte alls rik och inte känd, då kan man ju råka ut för mycket värre saker.
Ja, precis.
Ja, okej. Fortsätt.
Ja, Michelle Obama, hon går och nu beklagar sig över att Michelle Obama, det är då Barack Obamas fru, och de lever ju i lyx, de är ju rika, lever ju i lyx, men hon går nu och påstår att hon har en low level, med andra ord en lågskalig depression på grund av Donald Trump. Nu tror jag ju inte ett skvatt på det, va? Men jag menar, jag såg en bild idag, det kom i flöde någonstans, det var någon bild när Michelle Obama och Barack Obama var ute och gick i någon slags lyxvilla framför en pool och säga, okej, så hon är alltså deprimerad. Media tar upp att hon är deprimerad samtidigt som flera miljoner amerikaner knappt får mat för dagen nu på grund av coronaviruset och på grund av att demokraterna och republikanerna inte kommer överens om en ny den här coronastimulus som pågår nu. De avslutar ju denna debatten, den diskussionen var igår i Capitol Hill. Och då men vi ska tycka synd om Michelle Obama nu som har en mild depression på grund av Donald Trump.
Och på tal om Donald Trump då och det du nyss sa, han kommer väl att med executive order se till att det blir någon slags stimulanspaket i alla fall, va?
Ja, han hade pratat om det. Det var det han har ingen valfråga när. Det här är en konstitutionell fråga, så det här är ju, naturligtvis kommer ju komma att hamna i högsta domstolen så småningom. Det är egentligen när det gäller de här, när det gäller hur man allokerar pengar, det är i kongressens, vad ska man säga, område, va? Så att Trump kommer att göra någonting, men anledningen han kommer att göra, han vet ju om, han redan sa till dem att det här kommer att hamna i domstolen, men han gör ju det här för att provocera fram domstolen att agera, därför att någon måste göra någonting. Demokraterna vill inte att något ska bli gjort, därför att de vill gå till val i höst genom att säga att titta på republikanerna, titta på Trump. De gjorde ingenting med stimulus. Vi erbjuder 3 trillion biljoner dollar med B paket, men republikanerna och Trump vill inte ta emot det. De vill inte skriva under det. Och det är för att det är alldeles för mycket, va? Jag menar, herregud, det är hur mycket pengar som helst. Men i alla fall, så Trump ville ha någonstans runt $1 trillion, en biljon med B-dollar. Det tyckte han ungefär var gränsen vad man skulle göra, va? Men så demokraterna har noll intresse av att lösa det här. Trump vill lösa det på något sätt. Och han vet om att han kommer att bli stämd. Så att han gör det här enbart för att provocera fram en stämning och se att kan han lagligt göra det här. Men poängen är att Trump bryr sig om folket. Han vill göra det här för att hjälpa folket. Demokraterna tänker bara på sin makt och på valet i höst. Därför vill inte de göra någonting. Det är skillnaden. Trump bryr sig inte om valet i höst. För han vill istället satsa på att få någonting gjort så att människor faktiskt problemlöses.
Ja, verkligen. Ja, intressant. Du kan fortsätta.
Ja, jag såg att New York Attorney General, delstaten New York Attorney General, vilket är delstatens justitieminister, vill försöka förbjuda NRA, vilket är National Rifle Association, den här stora lobbygruppen då för vapenägare i USA. Så lösningen tydligen på problemen i New York som finns då, det är tydligen att om man förbjuder en lobbygrupp för vapenägare. Och vi har pratat om det förut, det är inte legala vapenägare runt om i USA som ränner runt och begår massa brott med sina vapen. Så att det spelar ingen roll hur mycket vapen du förbjuder, va? Det löser ju inte problemen i de här i New York City till exempel med våldet. Det är inte där problemen är. Men demokrater och länsliberaler i vanlig ordning, man går efter organisationer och människor som äger vapen lagligt, som följer lagar och regler. Men brottslingar släpper man ut och de får springa runt och begå nya brott på gatorna för att de inte ska få coronavirus, va? Det är så fullständigt galet. Och i alla fall NRA då har gjort en motstämning och stämt delstaten New York nu och sagt att det här går emot yttrandefriheten, First Amendment och allt det där. Och så, naturligtvis kan ju inte delstaten New York förbjuda NRA. Det går ju inte. Va? För om man kan förbjuda NRA, då kan man förbjuda vilken organisation som helst. Och då har man med andra ord spolat ner First Amendment i toaletten.
Ja, verkligen, verkligen. Ja, du kan fortsätta på din lista där.
Joe Biden sa någonting för ett par dagar sedan som har gjort en svart amerikan. Återigen så visar Joe Biden att han är en rasist. Han sa en sån här gas, nära galet uttalande häromdagen igen. Bara 3-4 dagar sedan. Men så han tog tillbaka det där, så han bad om ursäkt. Men han sa i alla fall att han jämförde då latinamerikaner med den latinamerikanska gruppen i USA med den svarta gruppen i USA. Han sa att latinamerikaner är väldigt diverse. Det finns mycket mångfald inom latinamerikaner. De tänker olika, de kommer från olika länder, de tänker olika, de tycker olika. Men alla svarta är likadana. De tycker samma sak, de tänker samma sak. Okay. Som andra ord, han klumpar ihop alla svarta så att det finns ingen diversity inom svarta. Utan alla svarta är samma sak. Det är latinamerikaner. Och jag menar, det blir vänsterliberal media rapporterar ingenting om det här. De mörklar alltihopa.
Ja, och det här är ett eko av det han sa på den här intervjun. Han sa, if you ain't democrat, you ain't black, typ.
Precis. Ja. Återigen så gör han rasistiska uttalanden om svarta. Svensk media naturligtvis vägrar att ta upp sådana där saker. Joe Biden är rasist. Det finns, man kan inte ursäkta det längre med att säga att han är gammal och gaggig. Därför att det är alltid svarta han går efter. Är man gammal och gaggig, då kunde han gått efter till exempel latinamerikaner eller asiater istället. Eller hur? Mm. Men det är alltid svarta han kommer in på. Det är alltid svarta han gör konstiga uttalanden. Det betyder att det finns något i grunden som på något sätt liksom utlöser hans kommentarer, negativa kommentarer om svarta, va? Och i alla fall nu så att Biden bad om ursäkt och sa att det var inte så han menade. Han menade att han försökte babbla bort alltihopa, va? Men jag läste också att
han sa det han sa.
Han sa det han sa. Jag läste också i Washington Post, tror jag det var nu, att allt fler demokrater är livrädda för att Joe Biden ska göra såna här tavlor när de då ska göra då de här debatterna mot Trump. De är livrädda för, så att man med andra ord att demokratiska partiet är liksom, de håller andan så fort Joe Biden uttalar sig, och de gör allt nu för att försöka stoppa debatter och försöka få på något sätt hålla honom från att säga några konstiga saker. Så att det här kan bli väldigt väldigt komiskt, men grejen, för att när det är live debatter då går det ju inte att stoppa, då kommer det bara bli så, va? Att då går det att stoppa, men när det gäller såna uttalanden som man gör, då mörklägger ju media där, så de kan i alla fall försöka stoppa det genom att, eller försvara eller hjälpa Biden genom att inte säga någonting, inte rapportera om det, va. Men då återkommer vi till det här vänsterliberal media. Om Trump hade sagt det här, det hade blåst upp enormt i media. Herregud, men så, när Biden säger det, inte en notis.
Nej, visst. Det är också ett pågående kallt krig då mellan Kina och USA, och jag kan säga då att Donald Trump, han har nu utfärdat en executive order som förbjuder två kinesiska företag, och det är Tencent och ByteDance, och det är de här företagen som äger WeChat och TikTok. Och han har även, ja, Kina, Huawei, de klagar också på att de har inte längre chip till sina telefoner, till sina smartphones, på grund av liksom de amerikanska sanktionerna. Så det känns som att USAs tryck nu på Kina och på kinesiska techföretag, alltså det börjar bita rejält nu.
Ja, lösningen är väldigt enkel. Jag menar, om de här Huawei och de här TikTok och allt det där, om de anser sig att det här, att USA, att de inte har sina chip de behöver, eller att de inte längre kan, att de blir avstängda i USA, lösningen är väldigt enkel. Kinas diktatur, Kinas kommunistiska parti ska inte involveras i något av det där. Håll dem utanför. Jag menar, lösningen är enkel, va? Men i alla fall, det är bra nu i alla fall att USA tar krafttag. Jag tror jag nämnde det, men jag kanske gjorde förra podden, jag minns inte. Men både Iran och Kina, det är väl ingen överraskning direkt, både Iran och Kina hoppas stenhårt på att Biden vinner valet. De har gått officiellt ut och sagt att i princip att vi stöder Biden. Så att det är deras förhoppning, för de vet, Kina vet ju att om Biden vinner valet, då är det, Huawei får sina chip och TikTok kommer ju få sina, agera i USA hur som helst utan att det sker någonting. Så att,
ja, har du fler saker?
Ja, det finns en journalist som heter Andy Ngo, som är en slags frilansjournalist i alla fall, och han är lite som en Chang Frick i Sverige ungefär. Han gör reportage som mainstream-media vägrar att göra. Han är ute på gator och torg. Han vågar vara där det sker saker och ting. Han är inte någon skrivbordsjournalist, utan han är ute på riktigt, på fältet, där det sker saker, för att rapportera. Och i alla fall att han rapporterar allt mer nu att det demokratiska partiet, liksom, det är det som pågår på gator och torg. Och han gör den här gräsrotsjournalistiken, att demokrater helt enkelt vägrar att fördöma det Antifa gör. Men han ser allt fler kopplingar på gräsrotsnivå mellan Antifa och demokraterna. Att demokraterna sanktionerar det, eller de vänder ryggen till det, de låter det ske. Så att även om de inte aktivt sanktionerar det som sker på gator och torg i Portland, Seattle, New York och vad det nu är, så i alla fall så vänder de ryggen till och låter det fortgå. Att kopplingen är där nu, att liksom demokratiska partiet indirekt eller direkt till och med stödjer våldet som pågår.
Ja, det är bra att läggs fram på bordet. Det var ju något man kunde ana. Det är bara att lyssna på de här politikerna, så kan man nästan ana att det är så. Bra att det blir konkret.
Japp.
Fortsätt.
Ja, jag sa att Facebook kommer nu att förbjuda. Facebook är ett privat företag, och privata företag, de kan ju stoppa. De har ju inte någon, vad ska man säga, de är ju inte tvungna att följa yttrandefrihetslagar och så vidare. De kan ju bestämma vem som får och vem som inte får posta och grejer, va. Men Facebook har i alla fall bestämt nu i USA att en pro-Trump, en organisation som stödjer Trump, inte ska få göra reklam för Trump inför valet på Facebook. Så att även om de har juridisk rätt att göra så, Facebook, så visar det att Facebook har valt sida. Att Facebook, det här snacket som Mark Zuckerberg har gjort, att vi är free speech och vi vill ha free speech och yttrandefrihet är viktigt, det var bara skitsnack. När det kommer liksom till kritan, Så stoppar man helt enkelt yttrandefriheten just för att motverka en politisk kandidat. De har juridiskt rätt att göra det, men det, frågan om, är det liksom, de kan inte längre säga att vi stöder yttrandefrihet. Så när Mark Zuckerberg sitter i kongressen och säger att vi stöder yttrandefrihet, det är bara skitsnack.
Mm. Ja, det är synd, för vi pratade tidigare om att det inte är lika mycket censur på Facebook i USA som i Sverige, och det här är väl, ja det är synd att Twitter har ju redan gått den här vägen, men det är synd att Facebook också har slagit in på det nu.
Ja, och det är väl därför Trump, när jag hoppas han gör det faktiskt nu, när till och med Facebook, jag hoppades att Facebook skulle liksom hålla ställningarna här och stödja yttrandefriheten, men jag hoppas nu att Trump istället gör dem, vad ska man säga, till publicists, så att de får samma ansvar som som vanlig traditionell media när det gäller publikationer och så vidare, så de inte längre kan slinka undan och säga att vi är inga publicister.
Nej, precis.
För att fortsätta en sak till, jag såg att det här, många politiker ger ju demokratiska delstater, demokratiska städer, de underminerar ju då poliserna i städerna. Governor Kemp, han är guvernör för Georgia, en republikansk guvernör för Georgia, han som vann guvernörsvalet mot Stacey Adams, den svarta kvinnan. I alla fall, han har i alla fall skrivit en ny lag nu som ger poliserna mycket, mycket stöd. Så han har officiellt gått och sagt, jag ska göra raka motsatsen mot vad till exempel man gör i delstaten Washington och New York och Oregon. Så han har skrivit en ny lag nu som verkligen ger poliser i Georgia stöd och liksom juridiskt stöd, men också politiskt stöd. Så att det finns i alla fall guvernörer nu som bara inser att vi måste gå en motsatt väg. Vi kan inte längre gå med på det här. För att Atlanta i Georgia, framförallt Atlanta, hade mycket problem med det här våldet. Det är en demokratisk borgmästare i Atlanta. Och Atlanta spårar ju lite grann där ett tag. Men guvernören har nu i alla fall verkat liksom satt ner foten och sagt det här är oacceptabelt. Jag som guvernör kan stifta en lag som gäller för hela Georgia, även poliserna i Atlanta, så att vi kan skydda dem och hjälpa dem att göra sitt jobb.
Just det.
Ja, vi kan gå jajamän. Vi har ju pratat om att det finns många utmanare ute, till exempel Ilhan Omar uppe i Minnesota, till Rashida Tlaib och flera av de här, ja, i alla fall de två. Och Minnesota Star Tribune, som är den största tidningen i Minnesota, Minnesota Star Tribune, de har officiellt endorsat Ilhan Omars motståndare, som också är demokrat. Så att Ilhan Omar, så den största tidningen i delstaten Minnesota, har nu officiellt gett sitt stöd till Ilhan Omars motståndare. Och det visar att den tidningen inser att hon är en vänsterextremistisk islamist ungefär. De inser att det är något som inte stämmer med henne. Va? För att hon är en svart muslimsk kvinna. Så hon har ju alla de här identitetspolitiska, vad ska man säga, kategorierna som man kan checka av och säga att toppen, hon fyller alla de kraven. Va? Men ändå så inser de att vi måste gå med någon annan. Okej, det är en svart man. Så han är fortfarande svart, men det är en man i alla fall. Men det spelar ju ingen roll egentligen. Men de inser att politiskt sett att hon är en katastrof för delstaten Minnesota. Och för framförallt distriktet.
Ja, det är både mycket gott. Gällande Joe Biden, som vi var inne på tidigare, jag läser nu att i förrgår så gjordes alltså snittet på Real Clear Politics, undersökningarna. Det visar att Biden, som har lett över Trump väldigt stort, nu har ledningen sjunkit till så att Biden bara leder med 6,3% över Donald Trump. Och det är fortfarande en ledning, men det är samma ledning som Hillary Clinton hade 2016. Och vi vet vem som vann då. Så att den här stora ledningen som Biden har haft ett tag, den verkar ha börjat sjunka nu, och det brukar ju bli så när liksom valet, när det liksom närmar sig, så brukar det bli så ofta.
Ja, och sen vet vi ju, 2016 var ju ett paradexempel på det, men det vet vi precis samma i Sverige, var att när man gör opinionsundersökningar, då får ju Sverigedemokraterna 0,3% och sen fick de nästan 20% i valet, va? Och det är precis samma sak här, att om någon skulle fråga mig och ringa liksom, vad ska man säga, random och ringa mig och fråga vem, då skulle jag inte säga, jag skulle säga förmodligen obestämd, jag har inte bestämt mig. Många av dem som blir uppringda, och jag har läst många undersökningar, det som hände under valet 2016. Många av de opinionsundersökningar, nummer ett, man ringer till storstäderna. Man ringer till, det är fler, vad ska man säga, när man, de här random betyder att man ringer till fler i storstäderna än på landsbygden. Och fler i storstäderna är demokrater än landsbygden. Så att de här är liksom skewed. Det liksom blir skewed till demokraterna. Och nummer två, såg att en stor andel som blev uppringda som stödde Trump, de vill inte delta, de ballar på luren.
Just det.
Så de deltar aldrig, va? Så att de här undersökningarna är helt värdelösa. Jag bryr mig inte skvatt om dem, vad de än säger.
Nej, just det. Ja, har du något mer?
Ja, det finns en juridikprofessor som heter Jonathan Turley, och han var ju då han är demokrat, han röstade på Hillary Clinton, men han var en av dem, han var ju då, när då det var en impeachment hearing för Donald Trump där då, så gav han support för Donald Trump. från ett juridiskt perspektiv då. Han är väldigt, väldigt känd, väldigt, vad ska jag, respekterad juridikprofessor i USA. Och han i alla fall har gått ut och konstaterat nu officiellt att Antifa är helt enkelt en grupp som officiellt, vad ska man säga, aktivt går efter republikaner. De liksom är, Antifa är, han varnar för Antifa helt enkelt sagt, att de är ute efter att slå ihjäl och i princip att skrämma, intimidera och socialt mörda konservativa och republikaner. Det är deras liksom största huvuduppgift i Antifa. Och det är någonting som mainstream media aldrig tar upp. Men när till och med en demokrat, juridikprofessor pratar om sånt, han har ju integritet naturligtvis, men det här är allvarligt alltså. Tyvärr så tar inte då media och demokraterna det här på allvar.
Nej, är det tur att de är stämplade nu som terroriströrelse, men om det hjälper i de här tiderna, det är ju frågan alltså. Men ja, ett steg åt rätt håll.
Ja, jag såg förresten att, på tal för att gå vidare här, jag såg att Nancy Pelosi, hon har blivit riktigt gagge med. Hon blir väldigt aggressiv, hon är otroligt aggressiv väldigt ofta. Jag vet inte om det är ålder att göra, hon har blivit gagge, det märker man ju. Men att hon kanske blivit, åldern kanske slagit slint i huvudet på honom och blir väldigt aggressiv. Hon var intervjuad av en journalist som heter Judy Woodruff som jobbar för PBS, vilket är då motsvarighet till Public Service i USA, den tv-kanalen. Och PBS är väl hyfsat i mitten, de är kanske lite åt vänsterliberalt håll, men de är hyfsat i mitten, de är hyfsade integritet. Och Judy Woodruff, då journalisten där, ställde några tuffa frågor till Nancy Pelosi, och Nancy Pelosi har varit skitförbaskad. Och kallade Judy Woodruff då, journalisten, för att hon var en slags en republikansk, vad ska man säga, vad heter det, agent. Hon var agent för republikanerna helt enkelt, va? Att hon ballade ur helt. Liksom, men hon är lite som Biden, va? Att det, åldern tar väl kanske ut sin rätt på något sätt, men att Nancy Pelosi, hon har spårat ur också med hennes, inte bara hennes liksom sätt att tänka och agera, utan också hennes, hon blir arg, hon är liksom jättearg. Ja. Och det är ganska komiskt då att Nancy Pelosi får tuffa frågor, och då anklagar hon en journalist för att vara en republikansk agent, men hon reagerar inte när vänsterliberala journalister går efter Donald Trump och kallar honom för nazist och rasist och allting, och liksom attackerar honom konstant. Nej. Det struntar de fullständigt i.
Ja, då är ni med i kören till och med. Så att,
precis, hon är med i den talkören då. Hatkören, precis.
En sak till också som vi kan nämna, det är att arbetslösheten är ju skyhög i USA nu efter coronakrisen, och den var ju rekordlåg dessförinnan, alltså 3,5%, den lägsta i amerikansk historia under Donald Trumps presidentskap. Sen sköt den i höjden med coronan, men nu har den sakta börjat sjunka igen, och jag säger sakta därför att den är fortfarande väldigt hög, och jag tror att den är på 10,2%, men det är en nedgång från 11,1% i juni, så att det går ju sakta neråt i alla fall, och jobben ökar, även om, jag menar, det är fortfarande katastrof, men ändå någon slags ljus i tunneln.
Ja, problemet är ju nu att det är så mycket osäkerhet kring valet, så att jag själv känner folk som äger företag och ja, liksom man lyssnar, man hör snacket, och även börsen är samma sak. Nu börjar valet komma så nära, så man är osäker, man är rädd. Arbetsgivare och börsen är livrädda för om Biden vinner. Så att folk nu börjar säga att jag vill inte spendera pengar på att anställa, alltså företagare, jag vill inte spendera pengar på att resurser på att anställa människor. Därför att om Biden vinner valet så kommer han att höja företagsskatterna mycket, och då kan jag inte längre ha råd att ha kvar mina anställda, då måste jag börja sparka folk. Så man helt enkelt börjar nu undvika att anställa, för man är rädd att om Biden vinner valet. Så vi kan redan konstatera nu att Biden, som har utlovat högre företagsskatter, avskräcker företagare och företag från att anställa människor. Den signalpolitiken är ju livsfarlig, va?
Och jag kan tänka mig att det gäller främst småföretag, men alltså, du kanske inte har statistik, men ja,
absolut.
Alltså, småföretagare du känner till, alltså, de tänker så här, de är rädda för Biden.
Ja men jag känner ju massa småföretagare, herregud, det är så de tänker, det är så de snackar, men det är inget snack om det. Sen läser man ju då många liksom i såna här socialmedier när småföretagare går och snackar om sådana. Jag liksom följer ju sådana där debatter lite här och var, va? Men det är det snacket går, va? Jag tänker inte anställa, jag vill se hur det går i valet och om Biden ska höja, han har ju sagt att han vill höja företagsskatten, och jag vill inte riskera att anställa någon för att sen behöva ge den sparken. Det är bättre, jag vill inte behöva ge någon sparken 3-4 månader senare, det liksom känns fel, då är det bättre att inte anställa någon till att börja med.
Just det.
Och det är så snacket är, så att arbetslösheten hade kunnat vara betydligt lägre eller gå ner snabbare, men just Bidens hot om att höja företagsskatten och göra och stifta fler, mycket fler regleringar igen och skapa det helvetet, gör att företag håller liksom, de börjar spara, de vill hellre sitta på massa pengar och cash än att anställa folk som de sen måste sparka.
Just det. Ja. Ja, har vi något mer?
Ja, det finns en tidning i USA som heter Vogue, och så finns det då en tonårsversion av Vogue som heter Teen Vogue, och det är liksom en, vad ska man säga, mode liksom det, vad ska man säga, liksom, inte, jag vet inte vad de heter i svenska, de där, men liksom en modetidning. Det är liksom Teen Vogue, det är liksom, man riktar in sig för mode och liksom hippa grejer då för tonåringar i USA. Och i alla fall, den tidningen har gått ut och sagt nu att de vill helt enkelt ta bort äganderätten i USA. Så den tidningen då, det är ju kommunister bokstavligen. De vill ta bort äganderätten. Så Dan Crenshaw, den här politikern från Texas, briljant politiker, riktigt, han med då lappen för ögat. Han förlorar ju då ett öga i
Irak.
Irak, ja, precis. Mm. Ja. Han har ju gått ut och kritiserat Teen Vogue. Men det som är så otäckt nu, det är att de här till och med tidningar, om det är Teen Vogue eller vad det nu än är, va? De är öppna med nu att vi vill stoppa äganderätten därför att äganderätten är rasistisk. Och det är som att, vänta nu, äganderätten, det är liksom en grundpelare för ett civilsamhälle, va? Mm. Och det är grundpelare för en demokrati. Men de vill stoppa det nu. Och det betyder ju att titta på de länderna som inte har någon äganderätt. Vad är det vi snackar om, alltså? Ja. Det är totalitära stater helt enkelt.
Ja, så är det. Ja, det är helt, ja. Men det visar ju urspår att allt har blivit bland de här vänsterliberala i USA. Alltså, så att,
mm. Ja.
Ja. Ja, har du inte mer?
Ja, jag tänkte nämna också att vi nämnde ju det här med att Joe Biden, det här att han gjorde det här uttalandet om att alla svarta ungefär precis samma sak. Va? Och då var det en Washington Post. Det finns den här fact checkers, och svensk media använder sig av de här fact checkers. Men en av de här fact checkers som då skulle kolla det här, han skulle göra en fact checking av Joe Biden, han är från Washington Post. Och Washington Post fact-checker nekade först att Joe Biden hade gjort det uttalandet om svarta. Mm. Även om han hade gjort det, för det fanns på video. Eller hur? Mm. Men i alla fall, så inte nog med att media i vänsterliberal media i USA mörklägger allt sånt här. Fact-checker för Washington Post aktivt gick ut och sa som en fact-checking att Joe Biden aldrig sa sånt här. Fram till videon kom fram för att bevisa att han faktiskt sa det här. Och det är också skrämmande, därför att det visar ju att när de här fact-checkers går ut och påstår att de ska göra en fact-checking, så kan det visa sig att de gör inte alls en fact-checking. De gör helt enkelt en politisk agenda bakom det, va? Och då kan man ju fråga, vem är det som fact-checkers? Mm. Eller hur? Ja. Det blir ju så det frågan om, va? Att när man inte kan lita med fact-checkers, då vet vi att det har spårat ur totalt.
Ja, ja, verkligen, verkligen. George Floyd då, han som dog och som, ja, egentligen hans död som utlöste alla de här kravallerna, och det blev en ursäkt för det, skulle jag säga. Nu har det kommit en ny film som har kommit från polisens bodycam och som inte har varit offentlig hittills. Så jag tror att den har använts i rättegången eller i liksom rättsprocessen då mot den här polisen. Och det var Daily Mail som publicerade typ någon minut av den här videon, mm, då. Och då kan man se poliserna rikta pistoler mot George Floyd, han säger skjut inte, men han viftar också, han gör väldigt mycket motstånd när de bara säger gå in och sätt i polisbilen liksom. Och ja, alltså jag har ju inte sett hela videon, så jag kan inte egentligen säga så mycket om det här, det är ju bara ett litet klipp, men alltså det visar att det kanske är mer komplicerat där än vad vi har förstått. Det kanske inte är ett mord, men vem vet, alltså jag vet inte, har du sett den här videon?
Jag har inte sett den videon, men jag har läst samma sak, att det här är inte alls svart på vitt som det först påstår, utan det är mer komplicerat. Traditionellt sett här i USA, och det här visar sig då, när en svart blir skjuten av en vit polis, då först skapar sig rasism och det är mord och så vidare. Va? Och sen så går det till domstol och så visar det då att den vita polisen då blir frikänd helt enkelt av alltihopa. Sen när man väl får titta på alla de här videorna och alla grejer som kommer ut, då visar det sig det att polisen blir beskjuten först till exempel. Att all information som media tar fram, det är precis som i Sverige lite grann. Media här i USA, de bara liksom plockar i russinen i kakan för att det ska se ut som att polisen var rasistisk som ville skjuta ihjäl en svart. Punkt slut bara. Och det är därför när det hamnar i domstolen, den absolut massiva majoriteten av alla de här fallen som utreds av poliser, av FBI, som går till domstol, då frikänns polisen. För det visar sig att polisen faktiskt gjorde rätt och att personen i fråga, allt fakta visar att gärningsmannen var faktiskt den som var hotet, som började skjuta först eller som gavs attackera polisen med kniv eller nu var. Men media utelämnar precis allting som visar den korrekta bilden, för deras narrativ är att polisen är rasistisk som bara vill mörda svarta.
Exakt, och det klassiska är, det var det som hände i Ferguson i Missouri 2013. Precis. Då, för då var det ju, det var då Black Lives Matter verkligen varit stora, det var enorma upplopp. Sen när rättsprocessen kom igång så kom man fram till att polisen hade agerat enligt protokollet och han var frikänd. Så jag menar, om det här skulle vara samma sak, då visar det verkligen dels vikten av att man ändå lever i en rättsstat, där det är domstolarna som har det slutgiltiga ordet, men det visar också faran med att göra mediedrev innan liksom domstolen haft sin gång, så att säga.
Ja, jag såg på Fox News, Martha McCallum, en väldigt bra journalist för Fox News. hon nämnde häromdagen och sa att, för media är det viktigt att vara först, men för oss i Fox News är det viktigt att vara rätt, att få det korrekt. Ja, det är viktigare. Det är viktigare att vara korrekt än att vara först. Mm. Och det är någonting som media ofta missar. De vill vara först. Och sen när de är först och får det fel, då vill man istället driva den narrativen som gör att man vill inte erkänna att man hade fel, man vill inte be om ursäkt. Och istället driver man den narrativen som man hade för att inte erkänna att man hade fel, helt enkelt. Och det är just det här med att polisen då i domstolen, att domstolen sen går ut och utreder allt sånt här, att det är någonting som, det får ingen uppmärksamhet överhuvudtaget nästan i USA. Det liksom bara liksom glöms bort, va? Och det är det som är så fel. Men så vi får se hur det här slutar med, va? Men absolut största majoriteten av fallen i USA, det visar att polisen har rätt. För det som vi också glömmer, som media aldrig, vänsterliberal media, inte rapporterar, som media i Sverige inte rapporterar, det är att i USA finns det starka, kraftiga lagar där polisen har rätt att skjuta ihjäl, inte bara skjuta ihjäl gärningsmän om polisen känner sig hotad. Om polisen känner att de själva är hotade eller om allmänheten är hotad, då har polisen laglig rätt att skjuta ihjäl personen. Punkt, slut. Okej, det är en subjektiv grej. När känner man sig hotad? Eller hur? Det är en subjektiv grej, va? Men polisen har mycket mer, vad ska man säga, rättigheter i USA att skjuta ihjäl personer än vad man har i Sverige. Och det är det som inte rapporteras heller speciellt mycket, därför att det passar liksom inte narrativet att offret kanske, att gärningsmannen är ett offer, utan gärningsmannen kanske faktiskt är en gärningsman som är ett hot.
Exakt. Och i det här fallet, jag menar, jag vill inte spekulera så mycket i George Floyd för att vi vet för lite, utan vi får vänta liksom domslutet. Men Anna, det lilla man ser på videon, det är ändå att han viftar med armarna och sådär. Jag menar, båda parter kan ha gjort fel. Förmodligen så gjorde den här polisen ett rejält tjänstefel som hade knät på nacken sen, men alltså det föranleddes kanske av något annat. Så att, ja, vi får se vart allt leder.
Visst, och det som händer ofta i USA, det är att när polisen arresterar någon mitt i natten och det är mörkt och personen drar upp någonting från fickan eller någonting, och så tror polisen att det är en pistol, så de skjuter den, men så visar det att det var en mobiltelefon. Men sen visar det sig i efterhand, det här liksom bara, det har inget med George Floyd att göra, men sen visar det sig i efterhand att polisen hade gapat, håll händerna stilla, upp med händerna, rör ingenting. Och de lydde inte order. Och istället drog de upp något i fickan som såg ut som ett vapen. Kunde ha varit ett vapen. Mm. Och så är det kolsvart ute. Mm. Och det är det som skapar att det blev att polisen skjuter ihjäl den. Lösningen där är liksom att polisen säger rakt ut att om de bara följer våra order så är ju problemet löst. Mm. Ja. Svårare än så är det ju inte, va?
Nej, verkligen. En sak till också som jag tänkte fråga, för jag har inte jättebra koll, men William Barr, han vittnade ju för kongressen för några dagar sedan i slutet av juli, och det var ju mycket prat om upploppen och såna saker och hans relation till Donald Trump. Jag tror vi har berört det lite grann, men alltså, följde du det här noga?
Ja, jag följde det ganska hyfsat, ja.
Men kan du återberätta det lite grann då? Jag fick nämligen en lyssnarfråga om vi skulle dra upp lite om det här, och jag sa att jag hade inte följt det här i detalj, jag har ju läst lite om, jag har inte sett någonting, men jag ska fråga Björn, så att jag frågar dig nu om du kan berätta lite om det här.
Ja, det var ju som vi pratade om förra gången, de här förhören, teoretiskt sett ska de här förhören vara där kongressledamöterna då ska ställa frågor, och då regeringsmedlemmen Bill Barr, då justitieministern i det här fallet, och han ska ju svara på frågorna, va? Men demokraterna hade ju noll intresse av att diskutera sakfrågan, därför att Bill Barr hade ju rätt i sakfrågan. Sakfrågan var, är våldet i till exempel Portland, Oregon, är det verkligt våld? Vad är det som pågår där? Vad är det som liksom händer? Varför bör federala myndigheter blanda sig i det där? Därför att federala byggnader attackeras, då måste federala myndigheterna försöka hindra det. Men i alla fall, demokraterna då, de vägrade ju helt enkelt, de gjorde anklagelser. De bara anklagade Bill Barr, men de ställde inga frågor, och när Bill Barr ville svara så fick han inte svara. De bad dem hålla käften helt enkelt. De bokstavligen sa till Bill Barr, håll käften. Det var liksom bokstavligen de sa, va? Så andra republikanska kongressledamöter fick istället använda sin tid, istället för att ställa frågor så sa de till Bill Barr, jag kan tänka inte ställa en fråga, jag vill att du ska svara på föregående fråga. Så det var en ren cirkus. Målet var för demokraterna att uppmåla Bill Barr. Så hela tanken bakom det här bland demokraterna, vilket vi nämnde i förra podden, det var att man ville måla upp Bill Barr och Donald Trump för att använda sig av det som sker i Portland och Seattle av politiska skäl för att vinna valet i höst. Men Bill Barr hade fakta på sin sida, vilket var att de hade redan startat förra hösten, nästan ett år sedan, hade de startat ett arbete för att stoppa våldet, den upptrappning av våldet som sker på gatorna i USA just nu. Så de hade redan startat det initiativet. Och det ville inte demokraterna prata om, därför att då hade Bill Barr rätt i sak att det här var någonting som vi redan hade startat för nästan ett år sedan. Så det här är ingenting som vi har gjort baserat på de senaste 3-4 månaderna. Det här var ett arbete som vi startade Sen kom pandemin, så var vi tvungna att sätta pausa det, och sen drog vi igång det igen helt enkelt, va. Men demokraterna hade inget intresse av det. Så när Bill Barr pratade om sådana saker, så vart de förbaskade och bad dem hålla käften istället.
Just det. Nu när du berättar här så minns jag att vi har pratat om det här förut faktiskt. Men det gör ingenting att köra det pris. Det bara är bra.
Ja. Demokraterna såg ut som fullständiga idioter. De var idioter alltså. Det går inte att beskriva hur idiotiska de såg ut att vara. Bill Barr, han var lugn som en filbunker. Han är alltid ganska lugn som en filbunker, va. Och han vann ju där hur lätt som helst. Han framstod som ett geni i det hela. Ja. För han hade ju rätt i sak. Har man rätt i sak så är det enkelt att vara ett geni.
Så är det. Ja. Ja, okej. Okay. Har vi något mer?
Nej, jag tror allt på min lista.
Just det, okej. Okay. Ja, men ja. Tack då, Björn. Tack.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1161 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podd som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.